Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen att vänta på katastrofen, brukar jag säga förut, Patrik. Men sen hände någonting som gjorde att det kändes som att vi liksom är lite mer uppe i katastrofen.
Ja, vi har ju fått uppmaningar om att byta namn till Mitt i katastrofen eller något sånt där. Det tror jag, tror inte vi är det. Jag är lite pessimistisk där. Jag tror inte vi är mitt i katastrofen. Vi är början på den.
Ja, skönt. Ja. Då har vi mycket att se fram emot. Jag heter i alla fall Kalle Zackari Wahlström och det här är en podcast om krisberedskap, tror jag man kan säga. En kris som ju river och sliter i stora delar av världen just nu är det här med att det är så otroligt dyr el. Och du, Patrik, har ju tagit vidtagit kraftiga åtgärder mot det här.
Alltså, ja, det har jag ju gjort. Och det är ju inte så kraftiga, utan det är ju sånt som man egentligen har prövat genom åren. Eftersom man bor ute i landsbygd, glesbygd, så har man ju en historia av strömavbrott i alla fall på något eller några dygn. Men det har ju blivit bättre när de har grävt ner ledningar och sånt där då. Så det är inte jättekonstiga sådär då. Jag tänker att det skulle nog vara mer uppoffring för många andra då. Så är det.
Just det. Men jag tänkte på, i förra avsnittet så berättade du till exempel att du duschar i vatten som du har värmt på din vedspis.
Mm, just det. Med en USB-dusch, ja. Liten pump som man sänker ner i en skål eller någonting då som pumpa vatten som man laddar upp med en vanlig USB-sladd ifrån en liten solcell eller vad man vill, eller vägguttag nu när det finns el då.
Det är en ganska avancerad elbesparing, måste jag säga.
Ja, men det är det. Ja, men du vet du, det är ju helt komiskt, va. Så, visst, det var rätt höga elräkningar i fjol också. Men jag tror våra elräkningar nu, trots prishöjningarna, se ut att bli lägre än vad det var för 2 år sedan också.
Mm-hmm.
Så att det har väl inte varit optimerade elförbrukningssystem vi har använt, speciellt lite på varmvattensidan då.
Just det.
Så är det ju, va. Men nu, ja, det är ju så. Ja, vi har ju ingen elvärme på.
Nej.
När det var som kallas fick jag faktiskt ta ett litet elelement på norrsidan där vatten och sånt kommer in, för det sjönk väldigt kraftigt där ute temperaturen då.
Okej.
Och det är ju en ryggsäck utanför själva husdomen då, så som det är på gamla hus ofta då, va. Så det har jag fick jag göra. Men det var ju inte jättemånga kronor där när det var liksom det här 20 minus något eller ett par dygn där, va. Men sen har det ju liksom byggts på utav sig själv här nu. Vi har ju en sån toppmodern, superfin diskmaskin.
Ja.
Alltså, det går ju knappt och, om man inte räknar tillverkning och transporter och råvaruhantering och så där, utan själva diskandet bara då, så är ju, ja, men det går ju åt så lite energi att köra en sån där diskmaskin, så du kan ju aldrig tävla med den med handdisk, om man säger så, va. Det blir...
Men hur lite energi går åt när man diskar diskmaskin?
Nej, men du, ja, det är inte mycket alltså, om du har de här moderna som har små vattenvolymer och alltså man, Vi diskuterade jag och min hustru här, för hon var så inriktad på hur långa programmen var.
Mm.
Ofta är det faktiskt så här att det här att pumpa runt vatten och sånt där, det tar inte mycket. Det är inte många watt alltså. Du vet, är det 20-30 watt eller någonting sånt där, så kan du ju köra i 20 watt, då kan du köra i 50 timmar innan det har blivit 1 kilowatt.
Ja.
Alltså det du har prissättningen idag, va? Du köper ju en elmängd av 1000 watt i en timme. En kilowattimme, va? Och är det då 20 watt, ja, då kan du ta det en timme, så är det ju 20 watt-timmar. Vad ska det då bli, 1000? Ja, då är det ju 50 sådana timmar, va? Så
det drömmer man ju ofta om som småbarnsförälder, att man skulle ha 50 diskmaskiner.
Ja, jag har ju givetvis tittat över alla sådana där system, du vet. Har jag bra tvättliner, va? Så, typ så här. Eller har jag tillräckligt med klädnyper? Och om vi är många här och vi måste handdiska utan el och sådana grejer, hur ska det se ut och så? Ja, sånt har jag ju, den nivån har jag ju kommit till.
Just det.
Så. Och, och då var det ju liksom så här att diskmaskinen började ju krångla där. Och även om vi bara är två, så fyllde ju disken på där. Va? Man hade ju vissa förhoppningar om att få igång diskmaskinen. Så det blev inte diskat helt enkelt. Va?
Finns det något sorgligare än den där högen med disk som samlas på diskbänken, nej, när diskmaskinen är trasig?
Ja, sorgligt. Det är ju lite det här att det är ju sunkigt egentligen, va? Alltså man liksom degraderas på något sätt utav det där. Man måste sköta det. Och det skapar ju en väldig, alltså det är ju det där med att ha ordning i köket, och speciellt om man ska laga mat till familjen och sånt där. Ja, men du vet, det är mycket när man har småbarn och sånt där, och är det då ordning i köket, så blir det så mycket trevligare, va? Så är det ju.
Ja.
Men i alla fall, nej, men så vi fick ju sätta igång och testa det där, va? Och givetvis är det så här, jag kan säga så här, diskmaskin var ju det sista vi skaffade nästan utav de vanligaste maskin. Ja, alltså jag fattar ju aldrig varför man, jag kände så, men herregud, det är ju bara att diska. Varför ska man ha en diskmaskin? För mig var det sån där onödig pryl när jag var ung.
Jaha.
Men sen har man ju vant sig vid den, så är det. Och vi hade diskmaskin i mitt barndomshem i alla fall, va? Så jag växte ju upp med det, så att det var inte det, va? Utan nej, jag tyckte det var det. Men i alla fall, så nu är vi där också. Så nu är det väl bara lamporna, kyl och frys kvar, tror jag.
Men kan vi ta pannlampan?
Jo, visst kan vi det. Efter att det går så har vi ju helt förberett för pannlampor. Men jag har ju även, ja, men du vet, det finns ljus och även batteridrivna lampor som går att sätta upp och sådär, så att du får en belysning där du vill ha den och sådana saker när du ska flytta dig i huset och sådär. Så jag behöver ju inte gå runt i ett mörkt hus med pannlampa heller. Det är ju då det rasat ännu längre ner, kan man väl säga. Men så är det ju, och pannlampan, det är ju liksom, det är den riktiga basnivån faktiskt, det är det. Men jag skulle säga också, kyl- och fryslampor, men sen är det ju tvättmaskinen också.
Mm.
Men den kör vi så pass nu väldigt väl placerat på timpriser och så vidare. Så det är inte långt undan det där att faktiskt ansluta den till elverk och köra den, va? Så är det ju. Det hade inte skilt mycket, kan jag säga. Det där att springa och tvätta när man vill, det kan du ju inte göra när du ska köra elverk, för du ska dra igång ett elverk och så vidare, va? Men nu är det ju elpriserna då som vi anpassar oss efter för att pressa den. Och det är ju lite så här att, alltså jag har tänkt på det där, hur vi är här i Sverige, alltså. Du vet, det är ju demonstrationer och allting, va? Och det är ju politiskt skapade problem mycket det här också, va? Det är ju så, det kan man inte sticka undan, va? Men liksom vi i Sverige, hur ska vi göra nu då? Sänka elen. Och ja, man får inte glömma att det finns beslut bakom saker och ting, så är det, va? Men samtidigt så tycker jag det är, jag gillar det där att vi faktiskt är så lösningsorienterade, många av oss, va. Samtidigt som jag tycker att det är helt ofattbart sorgligt att gamla får sitta i kalla bostäder och riskera både liv och hälsa, va, på grund av de här besluten då. Så är det ju. Så ja. Men i alla fall, så där man får förhålla sig till det. Tycka att, ah, nu tränar vi. Nu är det en, ja, rolig
det,
utmaning.
Det tycker jag känns inspirerande. Att man tänker att det är liksom en träning.
Ja.
Nej. Det känns jättespännande. Men en grej som jag har lite ångest för när det gäller det här med elpriserna. Det är ju plantuppdragningen som drar igång snart.
Ja, exakt.
Och det är ju, alltså dels för att man har massa lampor som drar massa el och som står på jättemycket.
Mm.
Men sen också, i alla fall i mitt fall då, att jag har ju min plantuppdragning i ett uthus. Och för att få grejerna att gro så måste man ju vrida upp temperaturen så jävligt.
Mm.
Och det har jag lite ångest för.
Ja, så är det. Och det kommer att bli dyra planter om man ska göra så i år, va?
Ja.
Man får ju fundera på, alltså det finns ju det här med, du har ju solceller.
Ja.
Jag har ju också solceller som dock inte är monterade än och som är väldigt mycket mindre än det. Det är liksom knappt 1000 watt, eller runt 1000 watt kan vi väl säga, va?
En kilowatt?
Ja, precis.
Ja.
Och då är det ju så att när börjar man med de första plantorna?
Januari?
Ja, helst första halvan kanske till och med, om man har möjlighet och utrymme och så vidare. För då hinner de ju växa lite till innan de ska ut, va? Så det blir större krukor och sådär. Och det går ju att förskjuta den, absolut. Och få jättefina purjusar och chilisar och paprikor och selleris och kronärtskockor och allt det där som ska sås nu i januari då, va?
Mm.
Men
jag vill bara säga, kronärtskocka tycker jag man kan vänta lite med.
Ja, det kan man göra.
Börja på februari.
Ja, det beror lite på var du bor. Du vet, du har ju ganska bra klimat, va? Alltså, kronärtskockan behöver bli stor. Alltså, få mycket tid innanför och hinna bli riktigt bra, alltså.
Jag tycker att de har blivit lite väl stora inne för mig.
Ja, men det är ju så. Och du kanske har bättre marginaler, så du kan vara lite senare. Absolut, ja, ja, va? Samtidigt som du kan kanske sätta ut dem lite tidigare också, om du kan skydda dem lite. Mm. Men på många platser så är det nog så att du måste ge, vill du ha dem så får du ge dem platsen och kruka om dem i större krukor och så vidare, så att de är stora och har rätt bra fart när de ska ut då, va, så att det blir någonting.
Just det.
Det där är ju egentligen en perenn växt, vet du. Så när det inte är så kalla vintrar som vi har här så växer den ju upp igen och ger nya skott och etablerar sig, va, och blir mångårig istället, va.
Men drömmen.
Ja, det finns en del, nu ska vi se, herrgård heter den så. Det kan du kolla efter om du tycker om kronärtskockor och tycker det är viktigt. Det är, jag tycker de är ganska fina faktiskt.
Verkligen.
Ja, och det finns en som heter herrgård, tror jag.
Mm.
Som du kan ha i bättre delar. Jag tror de har odlat den som perenn i Skåne och sånt där. Och det är ju nästan där du är. Med Östersjön där.
Nästan Skåne.
Ja, men klimatmässigt så är, när du ligger så nära havet där så har du ju förlängda, det är ju en stort värmemagasin som värmer på hösten och sånt där, va.
Just det. Men du, en tanke då kring det här med plantuppdragningen som jag måste bara dubbelkolla med dig.
Mm.
Den här höga temperaturen som man vill ha, visst är väl det när de ska gro?
Alltså många gånger så är det ju det. Absolut. Och chilisar och paprikor tillhör ju de där som vill ha det väldigt varmt när man gror, va. Så då kan du ställa dem på ett varmt ställe och där behöver det ju inte vara så ljust, va.
Det var det jag tänkte komma till. För jag har liksom pannrummet till exempel. Där blir ju svinvarmt men det är noll ljus.
Ja, utan då är ju det jorden, fukten, värmen som triggar igång groningsprocessen ifrån viloläget, som aktiverar de här enzymerna och sånt, va. Just det. Som tar bort groningshämmare och sånt. Och så får den sätta igång sin livsprocess där då. Eller växla upp sin livsprocess. Den lever ju som frö också. Så det går absolut, va. Jag har grejer inne i rumstemperatur under köksbänkar och allting just i groningen då, va.
Men och är inte chili sånt där som behöver ljus för att, alltså, de tyggas inte de av ljus?
Nej, du vet, de stoppar ju ner en bit i jorden.
No.
Däremot så, nu måste jag tänka här, selleri sår du ju väldigt ytligt däremot.
Chili förkultiveras tidigt, fröna ljusgroende.
Står det där?
Ja. Jag fan det.
Nej, men alltså, du sätter ju ner dem.
Ja, det ska bara vara lite grön. Lite, trycka ner dem lätt.
Ja, mina kommer upp i alla fall. Jo, de är ljusgroende som du säger. Står det här på första träffen i alla fall. Det har jag banne med missat. Jag ser ingen anledning för mig att hända. Jag har lyckats ganska bra med mina chiliplanter. Så är det. Chili där, det kände jag faktiskt inte till. Och hur ljusgroende den är, det kan hända att det påverkar det. Det är väl förmodligen undersökt och en process som man känner till, som man kan mäta, som de ser att det är det. Men jag har ju alltid sått den på en 10-15 mm djup alltså.
Okej.
Det har jag gjort.
Hur har du haft med grobarheten då?
Väldigt bra.
Okej. Ja, du ser.
Men däremot så är det ju selleri och sallad till exempel. Där har jag, är det väldigt ytligt då, liksom bara strö försiktigt över, nästan pudra över då, va. Det, där märker man skillnad då.
Ja.
Definitivt.
Jag kan få som nästan så här som ångestförnimmelse av det där när man står och pillar med oss på fröer och ska försöka få ner dem ordentligt och bara ta ett. Och tobak är ju likadant, de är ju så otroligt små. Jävla pillar.
Ja, det börjar gå mot damm alltså.
Ja, men exakt.
Jag fick lite tobaksfrö utav en kvinna som gick småbrukarkursen.
Ja.
Så jag ska faktiskt prova det också.
Du snusar ju inte.
Nej, det gör jag inte. Jag tål inte tobak.
Nej. Vad skulle du ha tobaken till?
Nej, men alltså,
de är
ju vackra och sen är de väldigt bra för insekterna och det blir bra vindskydd och
ja.
Ja, så jag tror också att man skulle kunna tänka sig, nu jobbar ju inte jag riktigt så, va, men man skulle ju kunna tänka sig att ha dem som göra vätskor och grejer av dem också för att ha dem som om du får väldigt kraftiga angrepp till exempel. Kanske. Jag får kolla det där mer. Jag har inte fördjupat mig i det så jag ska inte. Men jag ska testa i alla fall.
Ja, kul.
Ja.
Men nu känns det som att jag inte fick svara på min fråga. Ska vi chansa på pannrummet? Eller ska jag försöka som, att alla frön ska gro här inne i huset? Som ändå är varmt? I typ ett fönster?
Alltså, om vi säger så här. Om du tar de här purjo, chili, paprika, selleri.
Ja.
Om du kan ha, alltså du får ju igång dem på 20 grader också.
Okay.
Så är det. Men kan du få upp den bara några grader till 23-24, då har du ju väldigt bra. Skulle nästan säga att då är du i det optimala fältet och så några grader upp. Men har du, om vi säger pannrum kan ju bli väldigt varma.
Ja, det kan.
Alltså, för det, då är det ju så att de gror ju vid rätt höga temperaturer också. Men liksom då börjar det ju avta också, va. Så optimum ligger ju på optimum, va. Så att när du kommer för högt, ja men då gror de ju inte heller, va.
Ja.
Så om du kan ha det. Och jag skulle väl säga så här. Det här med att vi har lampor och hyllor och sånt där.
Mm.
Det är ju i sån utsträckning som vi har nu. Det är ju ganska nytt. Måste jag säga.
Mm.
Alltså jag har ju hållit på i 50 år. Och jag har ju jag började väl för länge sedan. Jag tog belysningsarmaturer i söderfönstren. För det är ju det här med tomaterna, vet du.
Mm.
Och få bra tomatplanter. Men sen har man ju lärt sig att hantera så kallade dåliga tomatplanter och få dem bra i alla fall. Men det är inte hela världen. Men det är ju roligt med kraftiga satt vita, mörkgröna, gör fina tomatplanter. Va? Så att jag försökte ju få upp hängde lysrörsarmaturer i söderfönstren för att förstärka.
Mm.
Och sånt har jag jobbat med allt på då. Va? Men annars måste jag säga, de här andra vi pratar om, det är väl, är det 21 det som mörkast nu för tiden i kalendern?
Ja, det är imorgon då.
Ja, jag tror att det är mörkaste
dagen. Alltså idag när ni lyssnar på podden så är det årets mörkaste dag.
Ja, precis. Så att det går ju lite åt rätt håll, men det är ju fortfarande bland de mörkaste. Ja, i Kiruna så tror jag det är andra halvan av januari som de ser solen igen, om vi säger så, va.
Kul för dem.
Ja, det är roligt kan jag tänka mig när de får se solen igen där.
Ja, om det inte är molnigt.
För det är ju så att den är ju under horisonten där uppe under några veckor mitt i när det är som mörkast, va. Men i alla fall, så att det är ju mörkt så det är väldigt lite ljus. Men de här är ju inte lika känsliga som just tomater och sånt där. Och de ska vi ju inte så nu i januari.
Just det.
Så att det går bra med söderfönster och sånt också.
Mm.
Och är det så att ljuset inte riktigt räcker till. Det tar ju, de här tar ju lite tid på sig också.
Ja.
Så liksom, och man kanske inte, när man inte har extra ljus och sånt där. Så kanske man inte såg dem de första januari. Man kanske såg dem i slutet på januari istället då.
Mm.
Och så, va. Alltså att man ja, tar olika variabler och försöker optimera utifrån de förutsättningarna som är, va.
Just det.
Och skulle de bli lite gängliga där sen innan ljuset tittar fram ännu mer, så är det ju så med chili och paprika där att nej, men planterar de lite djupare, de rotar sig, skickar ut rötter ifrån skälken där, va. Så att de får bli lite stabbigare. För de här är ju som du drar upp och som blir lite större när du sätter ut dem. Då är de ju oftast i krukor, va.
Mm.
Purjolökar, de klipper man ju ner.
Mm.
Och så kommer det mer ljus och så vidare. Så det löser sig det också. Bara man inte klipper under tillväxtpunkten då, va. Så man klipper dem ju inte för hårt, va.
Just det, de måste ovanför där de delar sig.
Ja, precis, precis. Så är det. Och ja, när jag...
Men kommer du inte köra lampor i år?
Nej, inte nu. Det gör jag inte. Utan nu kör jag som jag gjorde förr innan jag hade massa lampor och sånt. Jag kör med söderfönstren. Ta bort de grejerna och så som är där. Ja, jag har ju byggt med söderfönster, två stora söderfönster i huset då.
Ja.
Och så. Så det är väl... De är ju lite smalare givetvis än en hylla. Men det är väl i alla fall bortemot 4 hyllmeter i mina söderfönster. Och det finns jättefina smala underbevattningstråg och sånt där också. Just för fönsterbänkar, va. Vi har ju... Jag ska, om folk är intresserade av det. Jag har ju sådana grejer som jag har köpt tidigare då. Men vi har ju ett samarbete med Jordnära med 10% rabatt.
Mm.
Det är ett betalt samarbete får vi säga också då, va. Men där har vi ordnat 10% rabatt till våra lyssnare på just plantuppdragningsutrustning. Och han har... nu ska vi se om jag kommer ihåg, det var ett tag sedan jag gick igenom sidan där. Men jag tror det är multibrätten eller så. Men om man tittar på underbevattningstråg, brätten och så vidare. Om man vill utnyttja de här ytorna som blir mindre, lite bättre och så. Så har han sådana tråg för, som är mer långsmala då, va. Så ja, sådana använder jag, fast det är nog inte exakt samma märke. Mina inköpta för 10-20 år sedan, jag vet inte. Länge sedan.
Alltså här, det blir väldigt stökigt nu när jag har under 2 eller om det är 3 säsonger utvecklat ett system som funkar bra för mig. Och nu måste jag riva upp det.
Nej, du har kvar det, men du kan ju inte ska ha det just nu då. Men sen är det ju så här, i din kontext är ju så här att hur mycket genererar din solcellsanläggning nu?
Och nu är det ju lite satan alltså.
Ja, det är det ju. Nu är det ju mörkaste dagen. Men om vi tittar nästa där fram på, när börjar det bli någonting av betydelse i vår här då, eller vårvinter? Jag tror ändå den är så pass stor, va, så att när vi pratar belysning och sånt i alla fall så så är du nog i mars.
Mm.
Så då är det, och då är det ju tomatuppdragningen, va. Du sov väl i början på mars, va?
Ja.
Dina tomater. Ja, ja. Precis. Men då tror jag du har solenergi så du kan köra din belysning, va. Det är ju nu de här januari växterna, aubergine hör ju dit också.
Mm.
Som det är lite som man får tänka till lite nu då.
Men vad kostar det då?
Vilket tänker du?
Alltså vad kostar det att ha lamporna igång?
Ja, det beror ju på vad du har för lampor och hur många de är och så vidare. Du får ju titta, vad är varje lysrör då? Då är, säg att de drar, jag tror 18 watt och sånt där.
Jag tror att jag har bytt till LED-lampor.
Ja, det blir ju mindre. Men de är LED-lysrören är ju inte lika lite som stor minskning som det är på vanliga lampor, tycker jag. Men jag har förstått. Men i alla fall, du kommer ju fort upp i några 100 watt.
Ja, för precis. De är ju 50 watt styck, de här LED-grejerna.
Ah, just det. Du satte ju dit sån här spottar mer, ja.
Mm, arbetsbelysning.
Ja, precis. De är på 50 watt. Hur många behöver du? För de här januarisodden kan du inte behöva jättemånga.
Nej, precis. Jag behöver inte ta igång alltihopa då. Men säg att jag behöver två hyllor.
Ja,
ja, det är nog fyra lampor.
Ja, då är det ju 200 watt.
Då är det 5 timmar i 1 kilowatt. Och sen så är
precis.
Då är det 2 kilowatt om dagen, typ. Lite mer.
Ja, du har ju har du dem i fönstret där fortfarande, eller? Mm, för då har du ju lite ljus där. Och då kanske du inte behöver dra iväg och ha extra många ljustimmar, utan... Ja, men säg att du kör 10-12 timmar då, extra belysning.
Mm.
Så, ja, då är det ju 400 watt. Vad sa vi nu? Vad blev det? 200 watt. Då kan du köra i 5 timmar. Så är det, då är det 2 kilowatt per dag då. Och kostar det 5-6 kronor. Så är det ju 10-12 kronor. Och det blir på 30 dagar då. Så blir det
150 ju, spänn. Det kan ju fan vara värt.
Ja. Om blir det kalla perioder så är det ju så här att det är ju marginalprissättning. Så att de är ju ganska ute nu och ber oss verkligen tänka oss för när det gäller elförsörjningen då, va. Men förstår du?
Alltså staten säger, dra inte mer el än vad ni behöver. Och då brassar jag på 25 grader och i ett uthus och massa spottar.
Ja, jag tänker så här, gå tillbaka till det där och öva då. Ja, men öva nu på att dra upp planter när det inte finns el.
Kul!
Ta det som en utmaning och så kör du i söderfönsterna. Och så är det så här då, att då kanske vi inte får så där i brätterna med purjolöken, du vet. Sätta ett helt brätte med 96... småkrukor då, alltså den där quickpot 96 brätte med ett purjolök i varje, utan då får du börja så här istället, att du har små tråg, alltså lådor, byttor med jord i, och så bredsår du purjolöken i den.
Mm.
Och sen, du tar ju den väldigt mycket mindre plats, va? Du vet, då kan du ju ha tre hundratals i alla fall i en ganska liten bytta.
Mm.
Och sen kan du, om du vill, plantera om dem när det blir mer ljus och kanske billigare ström och inte lika akut som det är nu. Du vet januari och februari är ju de två kallaste månaderna i genomsnitt, va? Så att det kan bli mycket värre, om jag säger så. Ja. Så det kan vara en bra utmaning att försöka dra upp planter då och så tränga ihop, va? Selleri sår du ju också i sådana här tråg då, bredsårig tråg, va? Så och det går alldeles ypperligt att faktiskt göra med paprika och chili och sånt också. Och sen får du helt enkelt skola om dem, som man säger då, va? Alltså att du får ta upp dem sen och bli barrot och så planterar du om dem och ser till att de har tillräckligt med vatten när du sätter om dem då i brätten eller krukor, va. Då kan du ta den här mörkaste, kallaste perioden och hålla ner ytan och så ryms du i söderfönster kanske, va.
Smart.
Så då får man ta till sådana här saker istället då.
Den late går hungrig, tänker jag på nu.
Mm.
Mycket jobb.
Nej, men det här är... ja, men det är ju det. Men det jag skulle inte säga att det är... Det är ju det att det är mer en vana för dig. Du har ju utvecklat ett jättebra... Och är, alltså, du är ju... Ja, men alltså, om vi säger så här. Du har inte hållit på i många år, Kalle.
Nej.
Och du har byggt upp system där du lätt kan... Alltså, lätt inom situationstecken, men... Nej, men du kan med väldigt kort erfarenhet jämfört med många andra som är duktiga odlare dra upp fina plantor i ganska stor mängd, va?
Ja, men alltså det tänkte jag faktiskt på. Jag har skött min odling lite med vänsterhanden senaste året. Alltså för att jag har haft mycket annat liksom. Och det får ändå ihop tomater för ett helt år för oss. Det tycker jag är ganska mäktigt.
Ja, det är ju, du har ju lärt dig grunden och liksom jobbar efter den och så lär du dig lite mer varje år, va?
Ja, men just det säger något om systemet, tänker jag. Att jag har liksom ett bra system om det inte kräver så mycket jobb för mig att odla ett helt års tomater.
Ja, nej, men det blir ju så där. Man får göra några insatser.
Exakt.
Och bara man vet vad man ska göra och när man ska göra det. Och att man har ett bra system i grunden liksom, så att det är, då är det extremt arbetsbesparande, va?
Det är lite synd att det här med krånglet med plantuppdragningen kommer i år. Att när jag ska fylla 130 kvadratmeter extra växthus. Hur förstår jag
det? Men... Nej, men då, alltså det gäller ju, du har ju de här grejerna nu som vi har pratat om här som du kan laborera med. Och så får du försöka optimera utifrån givna förutsättningar då, va?
Jag får grejer som tar mycket plats. Murgröna och ormbunkar.
Nej, men alltså du vet att om man jobbar med, ja men tänk dig förr i de professionella plantskolorna, de hade ju ingen elbelysning, alltså slutet 1800, början 1900-tal, de hade ju ingen elbelysning.
Nej, men odlade du inga tomater eller?
Jo, för tusan, det gjorde de i sina växthus och sånt, det gjorde man. Kanske jag vet inte exakt när de började det, men i kanske andra länder, Storbritannien hade ju en väldigt utvecklad trädgårdskultur och det har vi haft också. Just tomater vet jag inte, men det fanns ju mycket annat sånt där som man odlade och man var duktig på liksom att hålla igen. Du vet, du hade kanske några varmbänkar där du kunde börja tidigt och dra upp planter och så ville de ha många planter, lönsamhetskrav hade ju de och så vidare då, va? Så blev de duktiga på det helt enkelt, att använda lite yta, lite energi genom att tillföra omskolning, omplanteringar och så bre ut efterhand som värmen stiger och man får större ytor och mer ljus och så, va. Så att ja, men det går att göra det. Och ta det här med, det här är ju också beredskap faktiskt, att hur man än vänder och vrider på det så är det ju så att om man tar beredskapen på allvar fullt ut så är det ju så att där är det, finns det ingen el, va?
Nej.
Så är det. Så att ta det som en rolig utmaning. Du får ta det som ett av de där projekten som du lägger lite tid på. Och så lär du dig det i år helt enkelt.
Kul!
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du, Patrik, det är ju då hög tid att beställa fröer.
Ja.
Och som av en händelse har vi ju tillsammans tagit fram en prepbox frölåda.
Var inte rädd, var fröberedd.
Alltså, frö är ju väldigt bra att ordvitsa på.
Ja, jo, jag har ju sett hur ni har hållit på i sms-gruppen där, men det är ju, nej, jag tyckte det var genialt utav Britta att komma på den där, alltså.
Ja.
Sånt är hon verkligen bra på.
Ja, kul. Men och det är då en låda. Vi tänker lite som ett frölager, att man kan köpa hem den här lådan och då har man sen en bra start om man någon gång behöver växla upp sitt odlande. Vi tycker väl också att man kan odla av de här fröna redan den här säsongen, men tanken är liksom som en låda du stoppar i garderoben, så att du vet att du är som det här frölagret på Svalbard, att du om allt går till helvete ska du plocka fram din låda och odla massa mat. Jag tänkte att vi ska prata lite om vilka grönsaker du har valt. För det är du som har valt dem, Patrik.
Mm.
Och varför?
Ja, jag måste säga, när du sa så där med att lägga i garderoben. Det är ju ändå så här. Vi har ganska mycket frö i de flesta påsarna där. Och framförallt två av dem har inte jättelång hållbarhet. Och det är ju dill och palsternacka.
Just det.
Båda är väldigt lätta att fröodla själv då.
Mm.
Och det har jag ju skrivit en text där i som Britta och Jakob har gjort läsbar sen.
Ja. Ja.
Ja, men i alla fall, så att där skriver jag ju också då hur man gör det, för att det är ju några kriterier som jag har valt ut de här fröna ifrån då, va. Och dels så ska de ju vara relativt lätta att odla.
Ja.
De ska vara lätta att lagra på något sätt. Spenat är ju med. Till exempel.
Mm.
Den går ju faktiskt att lagra som frö för att så på vintern också i sådana här brätten som vi har pratat om, va.
Just det.
Och de är väldigt lätta att ta frö efter då, va. Så att det går att producera frö och lagra dem som frö för att dra upp på och få det på vintern då också. Och de är ju väldigt näringsrika, spenaten då.
Mm.
Så att även om det ser konstigt ut med spenat i, så är det faktiskt en anledning till det där. Just det, de ska vara lätta att ta frö. Och lätta är ju, alltså, man måste ju alltid lära sig någonting innan det är lätt. Så är det ju, va. Men det är inte jättekrångliga grejer. Vi har inte de mest avancerade kålsorterna till exempel. Vi har kålroten och vi har grönkålen. Grönkålen kan du ju oftast, om du kan skydda den emot betesdjuren, så kan du ju ha den i ute helt enkelt. Möjligtvis om det blir totalt översnöat, att du inte kan gå ut och hämta grönkål i landet hela vintern då.
Det var ju där, skydda den mot djuren. Hos mig,
ja!
Harar och rådjur har varit inne och ätit av min grönkål.
Ja, precis. Jag har ju berättat det, att jag för första gången provade att konservera grönkål i år.
Just det.
Alltså i burk. Och nu kommer det ultimata testet. Det viktigaste testet ligger här alldeles framför när jag ska göra långkål.
Nu drar ni igång den här långkålen igen.
Burkonserverad grönkål. Det funkar detta, då är det liksom perfekt.
Game changer.
Ja, lite grann så är det faktiskt. För de tar ju mycket plats i frysen, va? Och, ja, den är, fick inte plats där i år då. Så då testade vi det här. Och vi hitintills, vet du, till pajer, sopper och sådana grejer har varit helt... du fräser med dem då i röror, kan man väl säga. Stekta röror och sånt där. Så funkar hur bra som helst. Man trodde ju det skulle bli någon slime liksom och tryckkoka i 121 grader i en timme. Drygt till och med tror jag vi gjorde på dem, för det är de stora burkarna då. Men det blev ju inte det, vet du. De är ju fasta och alltså förvånansvärt fasta och fina då.
Men gud vad härligt.
Ja, det är det. Så de går ju också att konservera. Så är det. Nej, men sorterna är ju också utvalda för att i huvuddelen, bor man på extrema ställen så går det inte att odla allting. Så är det ju, va.
Men om man undrar vilken växtzon vi rekommenderar då, vad skulle du säga då?
Alltså, jag bor ju i växtzon 5.
Ja.
Uppe på 320 meter över havet i bergen. Så att jag kan ju odla i princip alltihopa här, va.
Mm.
Det man får säga då, det är ju det att när det blir kärvare så kanske man får förflytta vissa grejer till växthus. Så är det, va.
Vilket då till exempel?
Ja, det är ju chili och paprika.
Och tomat. Med.
Ja, och tomaten. Men då är det ju samtidigt så här att, till exempel har vi ju en vintersquash också som är storvuxen. Som behöver hyfsat lång säsong då för att få, alltså en vegetationsperiod som är ganska lång då. Va?
Mm.
Så att den kan ju också behöva, normalt sett så drar du ju upp en sån 3-4 veckor innan. För den blir ju ganska fort rätt stor.
Mm.
Ja. Man kanske får göra så helt enkelt att om man vill odla den då där man har sämre klimat så får man dra upp större plantor och större krukor och sådär, va. Innan man planterar ut den så man förlänger säsongen då.
Just det.
Eller väldigt, väldigt bra mikroklimat och sånt där. Men tomaten som heter Jani då, det är ju en sån, alltså det är återigen där, till slut blir det ju för kallt, va. Men det är en tomat som är bra generellt sett för svenska förhållanden att odla utomhus.
Mm.
En busktomat. En rikgivande.
Kul.
Så, ja.
Men ska vi gå igenom sorterna? Först är det morot.
Ja.
Och då är det 50 000 frö. Då reagerar man ju lite. Det låter ju väldigt mycket.
Ja, det är ett överflöd av fröer i de här. Och det är ju så att köper du, det är ju meningen att folk ska ha ordentligt med fröer, helt enkelt.
Exakt.
Så är det. För det, om man, det är inte, alltså, portionsförpackningar, du ska packa, du har maskiner och så vidare och så får du lite frö, va. Det är mycket hantering, bearbetning. Men tar du priset per frö, det rasar ju jättefort med en större förpackning.
Mm.
Och när vi såklart gör en fröbox. Jag köper ju fröer så här och har gjort i decennier, va.
Mm.
Jag köper ju inte fröer för säsongen som är nu. Jag ser ju till att ha ett frölager. De flesta fröer håller ju i flera år, va.
Mm.
Förvarar du dem mörkt, torrt och svalt. Det är som med allt annat nästan, va. Nu går det också att frysa fröer. Alltså det är ju det de gör i genbankerna, de här Svalbard och så vidare då, va. Det som är viktigt där är ju att fröna verkligen är riktigt torra, va.
Mm.
Så är det. Så får du väldigt lång hållbarhet. Och det är vissa som är svårare än andra. Jag vet till exempel ärtor och de här stora bönorna. Så de får ju vara väldigt, väldigt torra. Men jag har frusit Alderman märgärt.
Mm.
Som är en sån 1,20 eller 1,50 eller vad de är höga som du skördar hela säsongen med helt fantastiska gröna ärtor då, va? Som är framtagna för lång skördesäsong och mycket god smak då. Där frös jag i alla fall 5 år.
Och funkade det så?
Jajamensan, det var väldigt hög grobarhet.
Gud vad kul.
Så det funkar med dem också.
Så är det. Så man kan säga att man köper fröboxen, då har man sån morot så att man klarar sig.
Ja, absolut. Verkligen. Men den håller ju inte i evigheter, speciellt om du inte fryser den, va? Och ta upp och tina upp och frysa om och så vidare. Det brukar inte vara något framgångskoncept med någonting. Jag har inte provat det med fröer, men jag förutsätter att det inte är så bra heller, utan då kanske det är så att man har fröer för 4-5 år framme, svalt, mörkt och torrt. Och sen kanske man har andra halvan där, så har du ju i 5-10 år i alla fall fröer, va?
Perfekt.
Så är det. Men sen är det så, alltså jag uppmanar ju folk, det är ju så här, när man börjar precis, då kanske inte fröodling är det absolut första man tänker på, va?
Alltså odla för att ta frö?
Nej, precis.
Just det.
Precis, att du odlar fram ditt eget frö.
Mm.
Men det är inte svåra grejer, va? Det är verkligen inte det. Som moroten här, som är en väldigt bra lagringsmorot. Och vi tycker den är jättegod också.
Autumn King.
Autumn King, ja, precis. Det är ju inte en sån där vårmorot, utan det här är ju alla sorter för att producera mat som vi kan ha under en längre tid, va?
Just det.
Så är det. Det är ju med beredskap i botten det här då. Och, nej men morot. Ta undan ett litet överflöd om du har mycket morötter utav de finaste som du har. Du kan också provsmaka på dem om du vill. Då skär du i spetsen. Du får inte skära där blasten växer, för det är ju tillväxtpunkten, för då skär du ju bort den, va? För det ska ju gå upp, växa upp där igen. Det är ju en tvåårig växt, och det är alla de här rotfrukterna är ju tvååriga i princip. Och det innebär att växten lagrar upp i roten, och sen nästa år på våren så använder den all den här energin och näringen och skickar upp en stor buske. Alltså det ser inte ut som morotsblast då, utan då är det en buske på 80 cm kanske. 60-80 cm. Full i blommor då, va. Och så blir det ju frön av det när det får mogna då. Och där är ju ofta så att det är lite längden på säsongen, och det kan vara så att om man vill göra det där man är lite mer på marginalen, så kan man behöva odla sådana här saker i växthus då, va? Så är det.
Mm.
Men jag tycker gott och väl att det är någonting, alltså hur svårt är det? Välj ut på våren, bra kanske göra en slutgiltiga urvalet på våren. För då får du ju med lagringsegenskaperna under dina förhållanden också, va? De som är finast, kraftigast och så vidare där, va? Utav dem du valde ut. Så sätter du ut. Helst kan man ju sätta ut 20 stycken. Och det är ju för att ha genetiska variationer.
Alltså trycker du ner moroten?
Då planterar du moroten i backen. Herre. Där sen. Och så växer den upp.
Hur svårt är det? Ja, det är inte så svårt. Men det låter ju helt sjukt.
Mm.
Du, nästa grej på listan är rödbeta.
Ja.
Varför har du valt den?
Nej, men det är ju en sån allsidig rödbeta som funkar till färskkonsumtion, inläggning och förvaring i på samma sätt som morötterna då, va? Så de inte torkar eller blir för blöta.
Bondböna gillar du?
Ja, den är ju given. Den är ju den här potatis och kommer ju inte med i fröboxen. Alltså det får man ordna på annat sätt. Det, ja, den är ju given också, potatisen, va. Och då är ju det som jag alltid säger, just det här att odla bondbönan tillsammans med potatisen.
Just det.
Där är det dock så här att blötlägg alltid bondbönan. När du ska sätta potatisen så blötlägger du bondbönorna dagen innan, så de ligger och fuktar upp, för de är ju stora och torra, va. Det tar tid för dem att komma igång annars. Och blasten eller potatisen kommer ju igång. Speciellt ju mer du har förgrott den. Man kanske inte behöver vara Alltså de flesta potatissorter kommer ju igång. Eller du får bra färdig potatis. Du behöver inte forcera den vanliga lagringspotatisen till att dra igång jättetidigt och så egentligen, va. För vad som kan hända då om du samodlar bondbönan och potatisen som egentligen trivs väldigt bra ihop.
Mm.
Gillar att bli kupad och alltihopa det här. Kompletterar varandra väldigt, väldigt bra. Så kan potatisblasten, om det är en med mycket blast, kväva bondbönan då. Va?
Mm.
Så är det. Så det behöver man få ihop. Det, och det får man ju lite variabler att tänka med då. Va? Men annars är ju den jättebra. Det är också en sån kombination av potatis och bondbön. Alltså det här bondbönsmoset bland annat. Då får du ju ett väldigt, väldigt bra fullvärdig mat egentligen. Så det är en väldigt, det är ju våran böna nummer ett skulle jag säga, va. Bondbönan, åkerbönan, hästbönan, det är det gänget där.
Mm.
Det är ju de här som har skälkar som står upp som bönorna kommer ut på. Väldigt lättodlad skulle jag säga då. Och väldigt proteinrik.
Sen har vi sockermajs.
Jajamensan. Och det är ju lite så här, jag har ju pratat mycket om de tre systrarna.
Mm.
Och
vilka är det nu igen?
Ja, det är ju majs, störväxande baljväxter, alltså de som slingrar sig. Och där finns det ju bönor, men också ärtor som man kan ha egentligen. Och sen sån slingrande, kvävefixerande baljväxt som du skördar då, va. Och sen har du squash i botten som bottengröda, eller vintersquash, pumpa, någonting sånt som marktäckare under då. Då får man tänka på att man kanske inte packar ihop allting för mycket, för då kommer du inte kunna gå in där. Och lyckas du väldigt bra med majsen, ja, men håller den för tätt och skuggar ju den och så vidare, va. Så att där får man hitta hur man ställer ut det här då, va.
Tänk då på att squashen blir svinstor.
Ja, men precis. Men det måste komma ljus ner till den. Jag har ju sett till exempel ifrån min året här som vi satte ut. Så ja, jag kommer att dra isär majsen lite mer nästa år nu.
Ja, men för det är mer om man ska kunna gå in, så får man tänka på
att squashen blir svinstor. Ja, men det är också så här att jag såg så tydligt att jag fick ju de största fina vintersquashen i ytterkanterna där det var mer ljus, va.
Ja. Ah.
Så är det. Så är det. Det finns ju andra sorter också. Jag har ju utgått ifrån det som Fröbanken har, eftersom det är de vi samarbetar med. Så det har ju varit ramarna liksom. Jag själv odlar ju en mjölmajs som heter Cascade Ruby Gold, som jag är väldigt, väldigt nöjd med då, va. Men då är det en mjölmajs. Det är ingen sockermajs. En sockermajs är ju en som man äter och grillar och kokar och smälter smör på och så vidare.
Den vanliga majskolven är sockermajs.
Precis, så kan man säga. Som är framtagen för extra hög sötma och så. Och där är den här sorten en, ja, jag vet inte om jag överdriver jättemycket, men det är nog en av de få som har överlevt bland alla hybrider, va, som är tillräckligt bra som sockermajs då, tillräckligt god och så, som du kan ta eget utsäde efterifrån då, va.
Jag känner att vi behöver rassla på lite. Det är ganska många sorter i den här lådan. Men
ja, det är ju det.
Sen är det gul lök. Mm. Det behöver inte snacka så mycket mer om.
Jo, den är jätteviktig.
alla grejerna kommer ju vara,
ja, viktiga. Vi gör lite snabbt då, Galle. Gul lök behöver ju kunna lagras bra. Det gör inte alla sorter. Det här är en lagringssort. Det här är frö. Man kan ju odla lök på olika sätt. Man kan köpa sättlök, sätta ut smålökar så får de växa till sig, och det är förmodligen det vanligaste för hobbyodlare.
Ja.
Och sen har du det andra, att du sår direkt ute i landet.
Ja.
Men det går bara i de varmaste delarna av landet på ett lyckat sätt.
Ja.
Och så har du det tredje sättet, det är att du drar upp plantor. Och det gör du inte som purjolöken då. Jag gjorde försök med det i fjol Och det gick ändå ganska bra, va? Eller det gick väldigt bra, så det går det också. Men jag tror inte det är det ideala. Då är det ju bra värme, lampor och alltihopa det här. Utan om du kan så löken, vad ska vi säga, 4-5-6 veckor innan utplanteringen. Och då har du sådana här brätten som vi pratar om, va? Med massa småkrukor. Och så sätter du 3-4 i till exempel en Quickpot 96-brätte då, va? Alltså, hur stora är de? Är de 3 cm i diameter eller något?
Alltså själva cellen?
Ja.
Och 3 cm.
Ja, typ så. Det skulle jag gissa på. Och sen så kanske de är 7 cm höga eller någonting koniska.
Mm.
Sätt 3-4 frön i varje sån. Och sen sätter du ut dem som en plantgrupp. Men istället för att ha 7, 8, 10 cm mellan sättlökarna så sätter du 20 cm. För då har alla de plats och får plats med rötter och så vidare. Så trycker de isär varandra och blir stora och fina i alla fall, va?
Jaha.
Och sen när du skördar dem, ja men då skördar du ju alla på en gång. Då får du 3-4 lökar med dig varje gång istället för en.
Perfekt, vad smart.
Mm. Samma sak där, det är inte en rotfrukt som lagrar upp i roten, utan det är ju egentligen en utsvullnad på skälken som den lagrar energin i, så den är också tvåårig. Så sätter du ut löken, precis som du planterade morötterna på tidig vår, så kan du sätta ut löken. Så skickar den upp en stängel med en stor rund fin blomma som insekterna älskar också då.
Och så kan du ta frö på den.
Så tar du frö på den sen då.
Sen är det tomat.
Ja, det är den där Jani som jag nämnde där som är, och det är ju för att alla har ju inte växthus. Men man kanske har ett vindskyddat läge på sin altan som är åt söder. Du vet sånt här lite högre vindskyddstaket där som man får en solficka. Där kan man ha några krukor med tomater. Chilisar, auberginer också kan funka där om det är ja, det är ju det där med var det är någonstans, va. Men det skapar ett väldigt bra mikroklimat utan växthus i alla fall, va. Och den här är rikgivande. Och det är viktiga också. Jag har ju lärt dig att tjuva, Kalle.
Mm. Det ska man inte göra på den här.
Nej, busktomater tjuvar man inte, utan de ska ju gå upp och bli förgrenade, va.
Just
det. De andra vill du ju att du planterar du ganska tätt och så får de skicka upp den här långa huvudstammen då.
Det där är så roligt varje år, för jag är så här dålig på att skriva upp vad det är för sorter. Så att jag får alltid chansa lite på om det är busk eller inte när jag ska tjuva.
Ja,
det går precis. Olika bra.
Ja, men du, jag kan säga att jag har också det problemet. Åh, vad låg den här tomaten. Var den blev så står den stackars stängel upp där så får den busktomat. Men jag försöker undvika att ha busktomater i växthuset. Men det kommer med ändå och då i alla fall, så är det. Purjolöken då. Där får man tänka på att det finns höst- och vintersorter. Vintersorterna är ju de som är härdigast. Det här är också en som du i stora delar av landet faktiskt kan ha ute över vintern. Men den fryser ju fast, va. Men då kan du skörda tidigt på våren och sånt där. Men vad som händer där är ju att den ganska fort då andra året skickar upp en blomstängel också då. Ska börja gå i blom och utveckla fröer, va. Den förvarar jag i en hink eller låda med lite högre kanter. Sån där förvaringslåda eller någonting. Som jag fyller med sand eller torv i botten. Som jag fuktar upp och så låter jag en del, säg 3-4 centimeter ungefär utav rötterna vara kvar. Så kan jag vattna så håller de sig fräscha där. Och se till att det är lite fuktigt. Som en krukväxt står de packade i en sån där hink eller så. I ett svalare del av huset då. Garage eller. Och de är inte jättefryskänsliga så det gör inget om det råkar bli lite minusgrader. Beroende på sort då. Men det här är tanken. Att det ska vara vinterhärdig sort där då, va.
Sen har vi squash och vintersquash.
Nej, det här är en vanlig sommarsquash då. Men
jag försökte slå ihop två för att det skulle gå lite snabbare.
Ja, men båda är ju väldigt lagringsdugliga. Sommarsquashen är ju inte lika lagringsduglig som den här vintersquashen Blue Hubbard. den kan du ju lagra i ett år i rumstemperatur, va?
Dröm.
Ja, du kan, som jag brukar säga, du kan ha de där vintersquasharna som en installation i ena hörnet på vardagsrummet. Där ligger en hög med vackra... så.
Tomaten och de här squasharna och också chili och paprika, där är det inte lika mycket frön. Men, och då är, det in, då är tanken då att det är så lätt att ta frön av dem.
Ja, och att de är lite dyrare då. Va?
Just det. Så för att hålla ner priset så får du odla 10 squashplanter. Och sen tar du frön av alla squasharna, då har du sen en... miljard skårsfrön.
Ja, det var många i alla fall. Men grejen är så här också att det som är viktigt är att den här sommarskårsen är en pepo. Latinskt namn. Alltså familj eller vad det är för någonting. Och den andra Hubbard, Blue Hubbard, är en Maxima. Så de korsar sig inte med varandra. Mm. Så du kan alltså ta frö av dem, odla dem båda, och de korspollinerar sig inte på samma sätt då, va? Det som är med sommarskorsen här också, det är att om du skördar den liten och späd, då har du mjukt och fint skal på den och kan äta alltihopa. Men sen, för och nackdel, så när den växer upp och blir större, så får den liksom ett räfflat, eller ja, det är inte superslät utan det går som åsar i den då, va? Och så är det ett ganska hårt skal för att vara sommarskvars. Så då behöver du skala den faktiskt. För det blir lite träigt. Eller jag ska inte säga lite träigt. Det blir träigt det här skalet. Men fördelen är att den håller ju i månader också. Den här inomhus i rumstemperatur. Sommarskvars kan ju bli dålig ganska fort. Känner du igen det?
Ja.
Ja, men det är ju inte den här. Utan det är också valt. Och dessutom. Så är det ju så här, sommarskvars, det är väl kanske inte den här supersmaksensationen. Det är ganska smaklös och neutral. Men det här är en av dem som faktiskt är mer nötig och smakrik i smaken. Och faktiskt så kan man förvara den genom att göra 8-10 mm skivor av den. På längden nästan skulle jag säga. Och torka.
Okej.
Okay. Också. Och lägga i grytor och sånt. Så det går att förlänga förvaringen ännu mer på den då.
Annars är det ett bra trick också. Fett och salt gör att skor smakar gott.
Ja. Precis. Alltså, exakt. Vi kör ju skor som bacon höll jag på att säga. Ja, men du vet. Du kör osthyvel. Och så gör långa remser. Och så steker du dem i smör i stekpannan. Och salt och svartpeppar på. Och du kan lägga dem på pizzor också faktiskt. Det blir... Och då, men då jag steker dem innan då också, va?
Jo, gott.
Lite grann. Och ja, det är det. Det kanske låter jättekonstigt, men det är väldigt gott.
Sen är det persilja dill.
Mm.
Det är ju väldigt mycket frön igen då. Och framförallt dill då, det behöver man odla. Det håller sig inte så länge, säger du.
Nej, det gör ju inte det. Så att det är, vad ska man säga, det är ju inget, det är inte något som belastar priset på den här lådan heller då. Det är inte det. Men det, man, jag ska, kan väl säga att det kanske är lite onödigt mycket frö där eftersom hållbarheten är så dåligt.
Vi ger bort till någon.
Ja, det kan man ju dela med sig av. Men framförallt så är det också så här att dill är ingenting som man ska snåla med. Om man, speciellt inte om man gillar dill. Men det är nästan som man inte ska snåla med den. Fast man inte gillar den heller. Nej, men alltså, det är en sån där växt. Så har du lite utrymme så odla den i överflöd.
Ja.
Och det är också därför att... Ja, men då kan du alltid gå och hämta och det finns hela tiden. Man kan så den i omgångar också. Så man har... Det är ju blad, skälkdill då, eller bladdill först, va? Och sen kan du ju ta krondill och blommorna. Och sen kan du ta fröna också och använda som krydda om du vill. Men framförallt har du ju utsäde igen då, va? Men då är det också så här att insekterna gillar ju dillen väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så du, är det så att de är helt nerkapade liksom på sensommaren där, då har du odlat för lite. Då finns det ju ingenting till växterna, va? Eller insekterna.
Just det.
Så är det. Så att gärna, och det är så skönt att ha det här överflödet och bara gå och hämta också, va? Det, myntan har vi ju till te som växer på olika ställen runt träd och sånt där. Du bara går och hämtar. Du behöver aldrig bry dig för det finns alltid.
Underbart.
Så liksom. Ja, det är det faktiskt.
Så är det härligt att ha persilja också.
Alltså, persilja, jajamensan.
Otroligt. Man känns så rik när man har mycket.
Mm. Och de är ju med. Alltså det, smaken är olika, va, så är det. Men någonstans så har jag valt att ha med dem i den här lådan. Därför att det är på något sätt basen i vårat kök helt enkelt. Med det som vi kan odla och det vi har här. Va?
Mm.
Som är beredskap. Avokado är inte våran beredskap.
Lite synd. Sen är det,
ja, det är det. Det är det verkligen. Jag älskar avokado.
Sen är det paprika och chili. Och det har vi ju snackat ganska mycket om idag. Hur man odlar chili och sådär. Och det är samma sak där. Det är inte så många frö av varje. För de är dyra och det är väldigt lätt att ta frö av dem.
Ja, men du, jag måste säga sådär med avokado.
Ja.
Vi har ju sån... Gjorde du sån bondböns...
Nej, det har jag inte gjort ännu, men jag är väldigt peppad. Bondböns guacamole. Berätta för Britta också, hon blir helt superpeppad.
Ja, satsa på det nästa år så att du verkligen får fram det här och göra det. Därför att... Då kan man säga så här. Människor ska egentligen bo där det växer avokado.
Mm.
Eller bondbönor kan man säga då.
Sen är det palsternacka. White jam.
Mm. Ja, precis. Jag vill bara säga det på paprika då. Alltså det är en supergod paprika. Kraftig, frisk, rikväxande som bara massvis med såna här större koniska, säger man spetspaprika säger man, va.
Mm.
Fast den är som ruggig, det är ingen slät då. Alltså väckig.
Ja.
Cyklon, chilin där, det är ju som jag sa till dig. Jag tänkte på det sen, det kanske är därför jag inte har känner till att den var ljusgroende. För jag har inte, du vet, jag har inte varit någon chiliälskare. Så har jag ju sagt det att du visade mig på padrones och vi stekte åt. Jag tyckte det var helt underbart, va? Hemma hos dig. Och sen gjorde ju min hustru sriracha. Alltså fermenterad chilisås.
Mm.
Och det var ju också en sån alltså riktig höjdargrej, va? Och nu har jag ju börjat odla mycket mer. Och cyklon är ju en av dem som vi har testat i år. Och det är liksom en modern sort. Industrisort kan man nästan säga. Skittråkig sett ur det här kulturarv och alltihopa sånt där, va. Men också så där jättefrisk. Ge mängder. Perfekt att torka och hänga upp på tråd och torka och få torkad chili. Perfekt att göra sriracha och fermentera den. Och perfekt till... färskkonsumtion också, va. Så ska man välja, ja, jag valde den i allt. Ja. För den är, ska man ha en chili så tyckte jag den var perfekt.
Ja.
Ja.
Snyggt. Sen är pastanacka.
Ja! Det är ju White Gem har vi valt där.
Mm.
Det är en riktig gammal klassiker. Pastanacka är ju en av våra äldre grönsaker helt enkelt, va. Och det som är utmärkande för den är ju att det är en av de sötaste. Och det gör ju också att lite högre energiinnehåll då, va?
Ja.
Och ja, men det är faktiskt klassiskt, vi som har läst självhushållningsboken med Seymour alltså. Han beskriver ju hur du gör palsternacksvin. För den, det är så pass, du vet, det är ju sötman du tar där och, mm. och använder och smaker och sånt då, va? Så jag var inte jätteförtjust i palsternacka när jag var liten, men jag tycker ju att den vinner i längden och den går att använda på sätt som är helt fantastiskt.
Ja, det är otroligt gott.
Ja, du gillar palsternacka också.
Ja, verkligen.
Också,
ja. Alltså jag gör gratäng och mos och ugnsrosta och ja, jävligt gott det.
Mm. Nu ska vi se, nu är det ett tag sedan vi gjorde det, men undrar om inte vi gör en paj med palsternacka och trattkantareller och sånt där som är helt... Det där ska jag ta upp igen. Jag har inte gjort det på faktiskt ganska många år.
Men alltså du, är det att du tar upp det med Ingmarie så lagar hon den?
Ja, precis. Ja, pajer och sånt brukar ju vara det jag...
Ja, okay.
När jag bidrar till matlagning. Annars gör jag ju mycket av det här bakning, glass, öl...
Just det.
Processerna. Matlagning, det är lite över min nivå. Ja, då finns det ju de där räddningsgrejerna. Att man gör soppa, gryta... paj.
Ja.
För då ska du bara göra en grej, va? Då, sju kastruller som ska vara färdiga samtidigt på spisen. Det är inte bra. Det är felanvändning av resurser om jag ska vara riktigt ärlig. Men paj funkar jättebra.
Mm. Och sen är det spenat.
Ja, men palsternackan är också så här att i och med att det är mycket socker i den, jag tror det är därför, så är den väldigt härdig. Den kan du glömma i landet över vintern på väldigt många ställen i landet. Och så kan du äta den. Och grejen är, testade du det i år på våren?
Mm.
Kände du någon skillnad att den var ännu godare och ännu...
Alltså, nej, jag gjorde inte ett blindtest liksom. Men den var väldigt god.
Ja, den var god på våren. Men, men den skickar ju upp den här... blasten som blir buske och blommar och ska gå i frö väldigt fort, så man får ju ta den tidigt i så fall, va?
Så fort tjälen släpper.
Ja.
Du har haft ångest hela vintern för att du har glömt palsternackan, och då är du beredd att ta den så fort det går.
Ja, och sen kan du lämna dem, gallra ut dem, och så får de gå upp i frö, så får du, för den är ju den som har dålig hållbarhet på fröet också. Den är nästan sämst, skulle jag våga säga.
Då får man hålla palsternackan som satan första året om man köper en fröbox.
Ja! Mycket palsternacksvin resten av livet.
Mm. Ja, sen var det spenat då.
Ja, och spenat är med, som jag sa, där just därför att dels är den näringsrik. Du kan odla den tidigt på försäsongen och på eftersäsongen. Den går ju i blom väldigt lätt om du odlar den i den ljusaste perioden. Va? Så är det. Jättelätt att selektera frö på. Du vill inte att den ska blomma. Därför rycker du bort de som börjar blomma först och lägger dem bara som marktäckning mellan raderna där du har spenaten, va. Så selekterar du de som blommar lite senare, va. Och gör du så varje år när du tar spenat för det, så får du ju någonting som faktiskt drar åt det hållet att det inte blommar lika lätt och tidigt. Och du kan skörda, där får du små kulor då, de här spenatfröna. I princip, den blommar ju efter skälken, va. Så får du små kulor efter skälken som är fröna, som du kan skörda när de är mogna sen då. Och har ganska stora mängder frö. Och då har du möjlighet till färskt bladgrönt även på vintern. Genom att så det i brätten och skörda småblad då, va. Baby leaves som det står i affärerna.
Just det.
Eftersom vi ska prata engelska nu för tiden.
Självklart.
Ja.
Då kommer nästa kale.
Ja, grönkålen.
Ja.
Alltså det är en av de närings... Den är ju klass med nässlor och så, fast det är lite förskjutning på näring. Alltså det är väldigt mycket näring i den då, va? Nu vet inte jag, som det finns ju C-vitamin och sånt i den, men jag vet inte hur mycket jag har förstört av det när jag konserverar den med tryckkokare då, men... Du kan ju ha den stående ute, som vi sa, va? Och få bladgrönt, pajer, sallader och så vidare, va? Med det hjälp av den, och den är näringsrik. Så vill man ha några bladväxter, så tycker jag har valt bra här.
Det tycker jag också.
Ja.
Groärt?
Ja, det var som jag diskuterade den med...
Daniel.
Daniel där, va?
På Fröbanken.
Ja. Och jag nämner ju den i, den blir, ja, den blir ju inte som en störvaxböna hög och så vidare. Men den växer faktiskt, och man kan odla den runt majsplantorna, så de får klättra på den då, va? Mm. Och den ger ju mycket också. Och väldigt proteinrikt och goda ärtor då. Gråärten är ju en del av våran mathistoria och matkultur också då, va? Så det här är väl, det är en av de få som man kan säga, det är en kulturarvsväxt också då. Jag har inte haft det som inriktning att det ska vara kulturarvsväxter, utan rent
produktion.
Ren beredskapstänk med de här parametrarna som vi har sagt där, va. Du ska kunna ta eget frö, det ska vara hyfsat enkelt, och då är det mer arten som har styrt också där då, va. Men också att du kan lagra och lättodlad och frisk. Och tittar du på kålen, det är vitkål inte med. Nej, men det är ju inte det. Och det är många andra kål som inte är med heller. Och det är ju mycket det där att du får en helt annan... Nu vet jag att många kanske får angrepp på grönkålen också. Men jag upplever ändå att grönkål och kålrot som är med är de som klarar angrepp väldigt, väldigt bra. Du har väl fått angrepp på din grönkål, va?
Mm, och den hämtar sig ju sen. Alltså...
Ja, men precis.
Jag vet inte hur det är med kålrot, det har jag inte odlat. Men alla de här kålarna som är... Som när man äter bladen, då är det ju lugnt. För om de får angrepp så går det över och då kan man äta bladen som växer ut.
Mm. Precis. Och jag måste säga att jag har ju inte mycket det här när jag har satsat på den här biologiska mångfalden och på insektslivet, både på mark och i luft och på allt det där, va? Variation, biologisk mångfald. Alltså jag har inte fått så mycket angrepp på min kål. Jag kan skörda hela sommarsäsongen också om jag vill.
Skryt lagom.
Ja, nej, men jag vill lyfta fram att det faktiskt funkar det där, va.
Just det.
Det är inte perfekt på något sätt. Men det drar mer än märkbart åt rätt håll, det kan jag säga. Och sen är det väl också om det utvecklats och stabiliserar sig i sådana här system så blir de väl ännu bättre med tiden då. Nej, men kålroten, det är också en sån där. Det är ju en rotfrukt, du kan lagra den. Och samma sak där, sätt ut den här roten på våren så kommer det upp en buske. Nu är det dock så med kål. Man kan odla, ta kålfrö, men den får inavelsproblematik. Jag är inte superexpert på exakta varianter och familjer av kålväxter och så vidare, om det är lika känsligt alltihopa. Men generellt sett så är det, om jag sa 15-20 för att hålla en långsiktig genetisk spridning på en annan, de andra rotfrukterna och så här. Så kanske man nästan pratar om 100 när det gäller kålväxter.
Va?
Men däremot så kanske du kan få fram och förlänga ditt frö någon eller några par generationer innan det ballar ur. Med färre växter också. Va? Eller också så samarbetar man, att man har en sort som man tycker är väldigt bra och samarbetar med andra odlingsintresserade runt omkring sig. Och hjälps åt att ta fram frö. Och så blandar man det här fröet. Nej, men tänk att du är 5 stycken som har 15-20 kålrotsplantor att ta frö efter. Och så blandar ni fröet sen och fördelar. Då får ni ju en genetiska variation i alla fall. Va?
Smak.
Ja, och man behöver ju inte ens göra det samma år heller. Utan det går ju att fylla på. För de håller sig i kål håller i hyfsat många år också. Då, va? Men sen är också, kålrot är ju inte bara rotmos. Jag gillar ju rotmos. Kålrot är ju också ugnsbakad framför allt. Den blir ju så god när man bakar den, va? Den gör ju verkligen det. Men sen är ju favoriten som vi har upptäckt, min hustru gjorde det för några år sedan här, strips av kålrot.
Gud vad gott.
Ja, det alltså, om man har varit och testat sån här sötpotatisstrips och såna här saker och verkligen gillar det på hamburgerrestaurangerna och sånt där, så är det här ännu bättre.
Och lättare att odla.
Ja, mycket lättare att odla. Jag skulle säga, för mig är det så här. Kålrot är lättodlad skulle jag vilja säga. Men jag drar alltid upp planter där också. Och det gör jag av grönkål med. Därför att du har det här med jordlopper och sånt också. Så de matta älskar ju små, du vet, små nygrodda kålplanter med två hjärtblad som tittar upp. Så står det en liten pinne och du böjer den ner och tittar så de ätit upp det, va.
Mm.
Så sätt ut en planta som har försprång så går det bra. Och de är ju storvuxna de här också och höga, så att det är ju inte, alltså stör ut ogräset i omgångar några gånger. Och så är det inte hela världen om det blir lite ogräs under sen. Speciellt inte om det är våtar med små rotsystem och sådana där grejer. Va?
Du, Patrik, jag måste sluta nu för nu får jag besök. Men
ja,
vi sammanfattar lite. Men kan man säga att den här lådan är liksom dels som de andra preppboxarna en försäkring mot tomma magar som man kan spara hemma. Men också ett sätt att komma igång med sin odling om man drömmer om det. För man får alla sorter som man behöver för att komma igång.
Ja, vi är ju tydliga med vad vi har haft i åtanke när vi har valt sorterna här, va. Och är det så, alltså en del älskar, tänk att få sitta med frökatalogerna och gå igenom och välja och lära sig och så vidare. Men om man samtidigt funderar mycket över vad detta är så har vi ju gjort det åt dem nu. Så det funkar så. Men samtidigt så är ju det här också en uppmaning, inspiration till att faktiskt ha lager av frö hemma. Att titta och lära sig hur länge håller de enskilda fröna och sånt där, va. Och lite i förlängningen också att ta eget frö, odla fram eget frö också. Det är inte svårt, va. Det är verkligen inte det.
Det blir ett av årets projekt helt enkelt.
Mm. Och sen är det ju så när det gäller plantuppdragningen där då att aubergine var ju inte med här. Alltså man hade ju kunnat fortsätta så hade man ju varit uppe i 30-35, va. Mm. Men 2 500. Ja, du vet. Så det här är väldigt lagom och man kan givetvis komplettera med fler grejer om man tycker det är viktigt. Men det är en superbra grund med det som funkar och odla i huvudsak då, va.
Kul! Jag känner mig jättestolt över att jag har tagit fram den här produkten. Jag tycker det känns...
Ja, jag tycker det är roligt. Och jag vill ju säga så här, vi har ju också påbörjat ett samarbete med en förskola.
Just
det. Som jobbar med beredskap och som har det här med en naturförskola. Bergens framtid heter de. Och de odlar ju på flera 100 kvadratmeter. Mycket. Där barna osår och odlar och hämtat till deras egen kokerska och så vidare, va. Så, och de har vi börjat ett samarbete med då, va, i det här. Så vi ska utbyta av varandra helt enkelt då.
Kul.
Inspirera andra.
De kommer att hjälpa oss och provodla allting och ta fröer och ha sig.
Ja, men just det här också att de har den här kombinationen som vi försöker med det här med småbrukare, förståelse för naturen, odla, hantverk och alltihopa det där. Och beredskap. Så det är ju perfekt förskola att samarbeta med.
Vi får prata mer om det en annan gång, Patrik. Nu måste jag gå.
Ja.
Stort tack för att du lyssnar. Prepbox.se är adressen för frölådan. Om du har några tips på hur man gör för att dra upp planter elsnålt, maila hej@katastrofen.se.
Och gärna frågor med. Det är ett tag sedan du har sagt det, Kalle.
Ja, precis. Ställ gärna frågor där också. Det tycker vi är jättekul.
Och ljudfrågor och allmänt. Det behöver inte vara en plantuppdragning, utan det får vara allt som har med beredskap att göra. Från kylskador till vad som helst.
Underbart. Okej, då så. Ha det så bra, Patrik. Tack för att du lyssnade. Puss och kram. Hej då!
Kalle,
oh.
du tycker inte du ska önska god jul och sådär. Vi ska ju inte säga att vi inte
spelar
in podd nästa vecka.
God jul allihopa. förlåt, jag blev så jäktad. Jag har ett möte som har börjat redan, som är på nedvåningen. Ja. Så nu måste jag sluta. Puss, ja. God jul, hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.